Åsa här då som ska ta över lite grann. Tack Helene, det kändes ju spännande att få vara med på kurs. Ni märker att det här är frågor som berör. Det är ju, egentligen är det ju vardagskunskap, precis som vi nämnde förra veckan. Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas varje dag för att vi ska må bra. Så självklart berör dessa frågorna oss, för det handlar ju om vår egen säkerhet och våra nära och kära. Och det handlar om, som vi vill sprida till allmänheten, det är ju att man själv måste anpassa sin säkerhet till det egna hushållet och till sin egen situation. Som Helene sa, att klara sig en vecka. Och det är ju lite skillnad på att klara en vecka beroende på hur många man är i hushållet såklart. Helene, jag skulle gärna vilja behålla dig kvar lite grann.
Ja, absolut.
Det är ju så här att förra veckan pratade vi lite grann om utgångspunkten. Om krisen eller kriget kommer, alltså på en samhällsnivå. Och idag har vi gått över till Civilförsvarsförbundets verkligen baslektion, hemberedskap. Och möjligheten då att bli instruktör i bland annat detta ämnet. Och du är ju en av dem, Helene,
ja,
som har jobbat under några år nu. Hur känns det att vara instruktör?
Nej, men jag tycker att det känns bra. Jag känner att jag bidrar. Alltså, och det vill jag gärna. Alltså, vad det gäller detta. Så att, och jag tänker, ja, nej, men man träffar så många olika människor. Och alltså, ja.
Kan du berätta lite grann om vilka målgrupper du har träffat?
Alltså, jag har haft kurser med alla möjliga. Jag hade typ alla träffpunkterna i Helsingborg för, ja, men för de 65 plus då, för seniorer. Och sen hade jag har haft med någon bröstcancerförening, jag har haft med, ja, men med SRF, både lite, alltså både här i Skåne och i Östergötland och lite varstans. Och, jag har haft med Flerfunk, ja.
Ja, ni hör att vi vänder oss ju till allmänheten, och detta gör vi på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi ska nå alla. Vi ska spegla samhället och nå så många som möjligt. Och där är ju Helene en av de instruktörerna som har varit väldigt aktiv under de åren. Att vara instruktör hos oss i Civilförsvarsförbundet, det är ett ganska flexibelt arbete. Man bestämmer för det mesta själv när man vill jobba, för man brukar leta upp sina kurser själv. Emellanåt så hör jag av mig och frågar, kan vi ha fått in en kursförfrågan, kan du ta den? Men på det hela taget så är det ett ganska flexibelt uppdrag, och uppdraget är från MSB. Att bli instruktör, det innebär att man går en 5 dagars utbildning. Tidigare har vi varit, när Helene och ni andra gick, så var vi på Almåsa. Det kommer vi inte att vara i år. Utan vi kommer att hålla till på Rosersberg norr om Stockholm, där vi i Civilförsvarsförbundet har våra nya lokaler. Och vi kommer att vara där under vecka 37, måndagen den 8 september till fredagen den 12 september. Så till hösten. Helene nämnde lite grann innan om innehållet. Och det absolut viktigaste, och som ni har fått ta del av ikväll, det är ju hemberedskapen. Den är obligatorisk. Vi har lovat MSB att vi ska, alltså 75% av vårt budskap ska handla om hemberedskap och krisberedskap och lite totalförsvarsinformation. Jag kanske nämnde förra veckan att vi också har en inriktning som heter hemberedskap i utemiljö. Där man praktiskt får använda exempelsakerna som finns i krisberedskapslådan, som då instruktörerna utrustas med. Och det är ju här man får den där erfarenheten. Jag kunde inte låta bli att skratta lite grann här när du nämnde lådan och påsarna. För man får ju också tänka på att de där kan ju ha ett bäst före datum.
Bäst före datum, ja.
Så när vi hade fortbildning på Almåsa så tänkte jag att alla ska använda den här lilla plastlådan. Och så gör vi äggmackor. Och det var ju inte många ägg som kokte, kan jag säga. Och det är ju också en erfarenhet som man helst vill ha när det inte är kris. Så vi kunde ju skratta gott åt det på kvällen. Och fick en ny erfarenhet med oss att vi får kolla bäst före datum och att de verkligen fungerar, de här påsarna, värmepåsarna. Förutom hemberedskapen då, så har vi också något som ligger väldigt nära till hands, nämligen allmän brandkunskap. Du nämnde ju också, Helene, det här med vikten av att vädra och att man hanterar
brandsäkerhet.
Precis, brandsäkerheten och brandfiltar. Och där har vi en allmän brandkunskap. Det är inga brandövningar eller släcka några bränder, utan det är just det här som myndigheten vill att alla ska kunna. Och det handlar mest om att ha brandsäkrat sitt eget hem. Att tänka på vissa grundläggande saker. Utöver de här tre inriktningarna så har vi också hjärt-lungräddning. Blir man instruktör och så får man alltså en instruktörsutbildning till att kunna utbilda i hjärt-lungräddning. Och väldigt nära till hands där också har vi en liten timma om stoppa blödningen. Generell kunskap om att kunna stoppa stora blödningar. Helene nämnde också inriktningen säkrare seniorer. Det hör man ju på namnet vad det handlar om. En lite målgruppsanpassning för seniorer. Och en liten bit också om totalförsvarsinformation ska vi försöka behålla i år. Så det är ett ganska brett arbetsområde. Eller vad säger du, Helene? Har du fått någon favoritinriktning?
Ja, min favorit vet jag inte, men det har ju blivit så att jag hade alltså många säkrare seniorer, men det var ju för att jag hade de här träffpunkterna, hemberedskap med dem, och sen ville de ha fler kurser och då blev det en säkrare seniorer, och det är ju som hittat för dem ju, så att, så att jag har haft ganska många sådana kurser.
Har du haft alla inriktningarna, om jag får fråga? Eller har du...
Nej, det har jag inte. Jag har inte haft totalförsvarsinformation.
Nej, och det...
Nej.
Vi ställer inget krav på det. Vi ställer krav på instruktörerna att de ska ha gått alla inriktningarna. Och kravet är naturligtvis att man måste hålla hemberedskap. Men sen om man skulle råka få en favoritinriktning, så det är helt okej att man jobbar mycket med det ena eller det andra. Men man ska ändå kunna marknadsföra hela konceptet. Så därför ingår det i de här 5 dagarna. En arbetsvecka, kan man säga. Vi är ju mycket ideella i Civilförsvarsförbundet, men vi är inte ideella till 100%, för du får väl en liten peng va, när du håller en kurs, Helene?
Ja, det får man. Ja.
Ja, hur mycket får du?
Vad är det, 222 i timmen vi får, va? Eller är det 3?
Precis, ja. Det får man. Så man har ett litet arvode när man jobbar som instruktör. Mm. Och man får ersättning för sina resor såklart också. Med färdtjänst och med kollektivtrafiken. Och ja, har man resa till kursen så får man ersättning för det. Man får också fortbildningstillfällen. Och där har ju SRF varit fantastiska och samlat sina GRIS-instruktörer med egna medel, för att det är viktigt att man träffas fysiskt varje år. I år är det första året som vi inte bjuder in till en fysisk träff. På grund av att vi har fått lite neddragningar. Så ser det ut just nu, men det kan ju ändra sig. När man är instruktör hos oss så krävs det också ett medlemskap i Civilförsvarsförbundet. Och det beror ju på att man ska vara försäkrad när man är ute i vår verksamhet. Och där är ju medlemskapet kvittot på att man också har en försäkring. Men vi pratade också om lite grann här. Man får ju gärna vara medlem oavsett om man är instruktör eller inte. Och sätta fokus och bidra till att man sätter fokus på de här frågorna med säkerhet och förebyggande arbete. Så det som händer nu efter denna kvällen, när vi har haft förra veckan och vi har denna veckan, det är att jag tillsammans med Mikael ska författa en liten vänlig inbjudan till medlemmar i SRF att har du lust att bli instruktör hos oss, Och ni som har varit med under denna och förra veckan, ni har ju fått en liten inblick i vad det är man jobbar med. Det kan vara precis som ikväll, digital webbutbildning om hemberedskap för det mesta. Men de allra flesta kurserna hålls ju då fysiskt när man träffar sina deltagare. Här går det ju också bra att ställa frågor, men både vi och MSB tycker att de fysiska träffarna ger lite mera till deltagarna. Man kan ha en liten annorlunda dialog när man har varandra nära varandra.
Eva? Mm.
Ja, varsågod Eva.
Jag är nyfiken på den här utbildningen till hösten. Är det samma utbildning som de som ser får?
Mm. Det var precis den frågan jag ställde till min kontaktperson när vi startade. Att hur ska vi nu göra detta så att det blir så bra som möjligt? Och då sa Arne, kör som vanligt.
Ja.
Och det gjorde vi väl, Helene?
Ja, nej, men det har funkat. Det funkade hur bra som helst. Det fanns inga moment som man inte kunde ta till sig eller så. Absolut inte. Så att,
ja. Nej, jag upplever att det har fungerat väldigt väl.
Ja.
Jag upplever också att några av de första krisinstruktörerna tänkte att ja, vi ska utbilda medlemmar inom SRF. Mm. Och det är fullt tillåtet. Men alltså, när man har gått en instruktörsutbildning så tillhör man den gruppen. Vi har över 200 instruktörer idag. Och man bjuds in till samma fortbildningar och man håller kurserna för allmänheten på samma premisser för alla våra instruktörer. Janne?
Jag har även hört när jag var ute och har haft hemberedskap, de som har gått för en seende har fått mindre information än när man har gått för oss som inte ser.
Ja, det stämmer säkert och jag kan ju bara gå till mig själv att om jag skulle gå till en kurs med en instruktör som inte ser, då skulle jag tendera att vara lite mindre gnällig, tror jag. Och jag tror att många i allmänheten, ja ni vet, alla är olika, men prova själv brukar jag säga, blunda och försök att klara dig nu då. Det ger jättemycket, jag lärde mig fruktansvärt mycket av mina krisinstruktörer när vi har samverkat med SRF. Jag gör det så att ställa en fråga.
Är det någon åldersgräns på det här?
Nej, alltså i många sammanhang så pratar man ju det, men nej, vi har ingen åldersgräns när vi utbildar. Vi ska spegla hela samhället. Och i samhället bor alla, ja nu utbildar vi inte väldigt små barn, men från 6 år och uppåt. Och våra instruktörer är från 18 år och uppåt. Så där finns ingen åldersgräns, för att det handlar om viljan och att lära ut och hur mycket man orkar. Och vi räknar med att man ska kunna vara tillgänglig som instruktör under 5 år när vi rekryterar och utbildar. Så alla är välkomna att söka om man känner för att bli instruktör. Förra gången när vi utbildade så var det väldigt många sökande. Och då fick Civilförsvarsförbundet faktiskt säga att vi fick förbehålla oss rätten att titta lite grann på den geografiska spridningen. Så att vi var lite egoistiska. Vi vill ju ha en väldigt god spridning i landet och det finns några vita fläckar i landet där vi inte har så många instruktörer, och då prioriterade vi de områdena där vi saknade instruktörer.
Och jag ställer en till fråga, det är Jördis.
Ja, varsågod Jördis.
Jag tänker så här, jag bor i ett glesbygdslän. Hur funkar det för mig? För att jag kan inte resa runt så mycket, inte.
Nej.
Jag förstår att det handlar mycket om att föra ut och informera.
Ja. Ja, det gör det. Och det måste man vara beredd på. Att kunna ta sig till platsen, till kursplatsen. Det är ju många villaföreningar och bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar och idrottsföreningar, alltså föreningslivet som efterfrågar våra kurser. Janne. Och sen, ja, Janne.
Har du färdtjänst?
Ja.
Jag brukar använda färdtjänst om jag ska ut.
Ja.
För att ta mig till och från platsen.
Men det funkar, ja. Funkar det bra för dig, Janne?
Ja, men det är också olika var man bor. Hur mycket man får resa och hur långt man får resa.
Det är lite begränsningar här.
Ja, jag förstår. Jo, men det har jag ju förstått att någon av våra instruktörer här i södra delen har blivit av med sin färdtjänst. Och det är ju väldigt irriterande om man då inte kan arbeta för att man inte kan ta sig till kursplatsen. Och det är någonting som vi får strida för lite grann tillsammans. Men ja, man måste kunna ta sig till kursdeltagarna. Ofta är det ju de som deltagarna som fixar lokalen och vi tar oss dit. Med vår lilla krislåda och ett gäng HLR-dockor i värsta fall. Så det kan ju bli mycket packning ibland. Ja, Eva, varsågod.
Vi har ju hittills bara pratat om hur du ska förbereda dig psykiskt och du ska överleva rent fysiskt. Finns det någon form av kurs eller tips för man ska tänka på hur man inte ska krascha upp mentalt och få total panik när krisen kommer?
Nej, inte just nu, men du har ju lite kul att du ställde frågan, för vi har en ansvarig instruktör i varje distrikt. Och i den gruppen kom den frågan upp förra gången vi träffades. Och nu i maj när vi har en återträff, då är det en av våra instruktörer som har utarbetat ett litet koncept med just de frågeställningarna. Sen måste vi ju hålla oss till de förutsättningarna som MSB sätter. Man kan söka för kurser inom vissa områden. Och just den delen du säger, den ingår inte just nu. Så där får man ju försöka ha ett litet påverkansarbete gentemot MSB. Så att det är möjligt att jobba med den delen gentemot allmänheten. Just nu har vi inte den. Det finns säkert andra organisationer som jobbar med den, men inte vi.
Janne.
Ja, Janne.
När jag gick FLG-utbildningen så vidareutbildade mig där. Och då gick jag en kurs som heter kamratstöd.
Ja, okej.
Och det var just för att ta hand om sånt här. Liksom ut och prata med folk som är oroliga.
Det är en väldigt viktig aspekt, men den ingår inte i detta konceptet som våra instruktörer arbetar med gentemot allmänheten. Nej. Inte just nu i alla fall.
Nej.
Ja, och då hade vi Eva igen. Varsågod.
Ja, jag tycker det var jätteintressant för att jag lyssnade på, det var på radion om kriget i Ukraina och i Gaza. Och då sa de att ja, men väldigt många människor blir naturligtvis fysiskt skadade av när man splitter och bomber. Men det största problemet var ju att folk mådde dåligt psykiskt. Ja. Att du blev liksom traumatiserad och du var i sorg för någon anhörig var skadad och så vidare.
Jag håller med dig, men vi är inte där ännu att vi har det i vårt uppdrag. Men självklart kommer de frågorna också upp på våra kurser. Men tyvärr, inte just nu har vi inte det. Jag tror att jag hade sagt så mycket jag ville säga kring det här med att vara instruktör. Ni vet att det krävs ett medlemskap. Ni vet vad som ingår i kursen. Ni vet också att man får ett litet arvode. Att man får fortbildning i den mån det behövs. Och att man sköter mycket av kursbokningarna själv. Ibland kommer det in lite centralt som jag bollar vidare. Så jag tänker att jag stannar där och finns det någon mer fråga? Ja, Eva?
Jag är lite nyfiken här. Ni ser arvode. Och jag som då sannolikt kommer gå på A-kassa till hösten. Räknas det här anställning eller vad räknas det som? Liksom?
Vi har haft lite sådana frågor och jag tror någon som finns med här har erfarenheter av det. Ja, det räknas som inkomst.
Det
räknas ju som inkomst och har man A-kassa så dras det bort och man kan till och med förlora på det, har jag förstått.
Där har jag ett annat förslag.
Mm.
Att man ska typ räkna om man får milersättning istället.
Ja, men...
Då slipper man få det här problemet.
Ja, fast det får vi inte göra.
Så får man inte göra.
Nej, tyvärr. Ja. Men det var en kreativ lösning.
Eller?
Ja, men det man kan göra är ju att man, för jag tror det räknas per dag när man har kassa. Låt oss säga att man tycker det är kul att jobba gentemot barn, som vissa tycker. Vi har ju hemberedskap för barn och då har man ju möjlighet att träffa skolklasser med färdiga grupper och kanske ha 2-3 klasser efter varandra samma dag. Och då tror jag att det lönar sig. Man får ju också en förberedelsetimme för varje kurs man har. Eftersom man behöver både förbereda kursen och lite efterarbete med att registrera den så att man får ersättningen. Så har man mer än en kurs per dag så tror jag att det kan vara lönsamt ändå.
Det är ju det här att man förlorar hela dagen. Alltså på,
Och vi som har pension, där är det levlet nu.
Jaså?
5 timmar i veckan.
Mm. 5 timmar i veckan.
That's it.
Ja. Nej.
Nej, men när du sätter upp tiden så kan du ha varit ute och gjort 20 timmar.
Mm. Ja.
Men skattemyndigheten ser inte så ut. De säger att det är 20 timmar.
Mm.
Och sen drar de av, sen får du rest på det.
Mm. Vi kan ju konstatera att det kan bli bekymmer om man är halvt sjukskriven eller som du säger får pension eller har A-kassa. Men problemet är väl till för att lösa. Alltså vi får försöka göra så gott vi kan. Om det är någon som brinner för de här frågorna så ska ju inte det hindra, tycker inte jag.
Ja, det är sen. Vi som har folkpension, alltså vi som har gått i pension på riktigt, vi har inga sådana problem.
Nej,
det har ni inte.
Jo, det beror när du är född. För att efter ett visst år...
Vad säger du?
Efter ett visst år, det beror på när du har fått din pension.
Det fick jag när jag fyllde 65.
Ja, men det beror på när du är född. Vi som är född efter 65, vi får bara jobba 5 timmar i veckan. Annars så förlorar vi.
Jo, men det är för att ni har... Det är ju för att du har... Är du folkpensionär eller är du förtidspensionär?
Förtidspensionär.
Jag är ju folkpensionär. På riktigt. Alltså jag har fyllt 70, så jag har inte något... sjukersättning eller
nej, det ska inte påverka någonting.
Då påverkar det inte. Då får man jobba. Mm. Men vi får lösa de frågorna efterhand. Jag tror inte att vi löser dem här ikväll. Men det vi vill förmedla till er alla, det är ju möjligheten att engagera sig som instruktör hos oss i Civilförsvarsförbundet. Precis som ett 20-tal andra av era medlemmar har gjort nu under flera år. Och vi tycker det är dags att fylla på. Alltså Rosersberg, vecka 37.
Rosersberg ligger norr om Stockholm.
Det ligger lite norr om Stockholm, ja, ganska nära Arlanda. Där är ju lokaler som inte är så tillgänglighetsanpassade som på Alvåsa såklart. Hålla till på samma... plan, alltså entréplan och ledsagning och hundar, och vi tror att det här kan bli en lika bra utbildning som någon annanstans, det och det hoppas vi såklart. Vem var det som frågade efter boende? Man bor på samma ställe, på samma plan. Det här är en gammal räddningsskola, så där finns ju många övernattningsrum. Man har eget rum och där finns en restaurang och all mat och så finns på plats. Det ligger väldigt nära Rosersbergs slott. Lite utanför centrum, lite ute på landet. Och det tycker vi är bra, för vi har ju tillgång till en kurslokal såklart som vi utgår ifrån. Men vi använder också utemiljön ganska mycket. Jag tror att Helene håller med mig om att det var lite spring ut och in, både för omväxlingen och för innehållet.
Eller hur? Absolut.
Ja. Ja.
Får jag det ställa flera frågor eftersom jag var med på första timmen. Material och sånt som man behöver läsa på, det får vi på önskat media.
Ja, det får ni. Och jag tycker att det har funkat väldigt bra vid de två tillfällen vi har haft tidigare och även när vi har haft fortbildning, så har SRF skött det alldeles utmärkt. För jag fattade ju ingenting av det första veckan. Jag vet att vi hade inom Civilförsvarsförbundet storstil på den här broschyren som vi delade ut till alla deltagare, men det var liksom det. Men nu kan man ju få det på det sätt man önskar.
Precis. Ja.
Och där hjälper ju SRF till att anpassa allting. Vår hemsida är inte lika anpassad kan jag säga, men instruktörerna har ändå löst uppgiften att kunna registrera sina timmar och rapportera sina timmar. Så jag vågar påstå att det fungerar om det skulle strula, självklart. Ja, nu var det någon mer som hade en fråga.
Ja, det var Lars som hade en fråga. Hej då.
Ja, varsågod. Hej.
Jag vill knyta tillbaka till det här med som förtidspensionär och ersättningar och så vidare. Det där är ju en liten djungel vad jag har förstått om man säger då.
Jo.
För att Försäkringskassan är ju, de ska ju ha reda på allt, även om de gör ett ideellt arbete. Jag har ju läst vad som står i appen och på Försäkringskassans hemsida där, om man säger så. Hur ni resonerar där, om man säger så.
Nej, men det här måste ju vara en kolla upp själv vad som gäller för dig, för det är ju inte, alltså, Civilförsvarsförbundet kan ju inte ändra hur de betalar ut ersättningen och så vidare, utan som sagt var, tyvärr kan det vara så här. Kan man liksom inte hålla sig inom Försäkringskassans villkor, då kanske man inte kan göra det här. Men om det är 5 timmar i veckan, alltså man jobbar inte 5 timmar i veckan med detta. Jag har ändå jobbat periodvis ganska mycket med det. Det är väldigt få som jobbar mer än det, om man säger.
Ja, det stämmer. Det här är ju, ofta har man ju instruktörsuppdraget som extra. Man känner ett engagemang för
Precis.
De här frågorna.
Ja.
Man får ta reda på vad gäller om jag blir instruktör. Hur mycket får jag jobba? Hur påverkar det min inkomst? Men det är också som Helene säger, att det är få instruktörer som jobbar mer än 5 timmar i veckan. Det blir snarare, generellt sett skulle jag vilja påstå, att man kanske har en kurs i månaden eller två.
Ja, något sånt.
Om vi tar en generell siffra så hamnar vi ungefär där. Sen kan det ju vara också som Helene säger, att det kan hopa sig i vissa perioder efterfrågningar.
Ställa en fråga.
Får jag bara säga något först? Lite, det så här. Jag tror att just den här ekonomiska biten blir lite för teknisk och det blir lite individbaserat. Så att jag tror att vi får släppa den och gå vidare med. Och så får, precis som Helena sa, att vi får titta på det om det blir aktuellt att man ska gå den här kursen och sådär. För att det blir så mycket individ och inte generella frågor. Så att jag vore bra om vi kunde släppa det och gå vidare.
Det gör vi. Och då ska vi se vad det var för fråga Gördis hade.
Hur marknadsför vi oss?
Ja, där får man, det stödet man får av Civilförsvarsförbundet är att vi har ett informationsblad, även digitalt, som jag ofta skickar ut när jag får förfrågningar. Att det här är de inriktningarna ni kan välja.
Om jag går en utbildning som instruktör, det finns ju idrottsföreningar och sånt här i närheten och ideella föreningar som man kunde föreläsa åt, och det skulle vara jättekul. Men hur marknadsför man sig?
Du ringer till dem eller du mejlar till dem. Alltså med vilka kurser vi har. Så att så har jag själv gjort, kontaktat föreningar och sagt att jag finns och jag gör detta. Och ja, Mm. Och är ni intresserade så ring.
Den kursen ska vara vecka 37. Är det en allmän kurs eller har den inriktning på någonting speciellt? Är den specialinriktad eller är den allmän kurs?
Det är alla de här kurserna som man ska kunna ge själv sen ju.
Så den består av flera olika delar. Ja, varsågod nästa.
Jo, jag undrar om man nu skulle få möjlighet eller bli antagen till den här kursen. Utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst?
Nej.
Nej.
Under den här utbildningsveckan så bjuder man på sin tid. Vi får inte betala förlorad arbetsförtjänst under utbildningsveckan. Utan man bjuder på sin tid. Men man har allt annat betalat. Resor och litteratur och uppehälle och mat och allt. Själva i utbildningsveckan. Men inte förlorad arbetsförtjänst. Tyvärr. Så det går en hel arbetsvecka för den som vill bli instruktör.
Hur många deltagare tar ni emot i den kursen?
Ja, vi har pratat, Mikael, visst var det. Vi pratade om 12 platser, om jag minns rätt.
Ja, 12 sa du nog att det skulle vara.
Ja, jag tror att det var 12 platser som vi då ska påbörja efter den här kvällen. Så ska vi påbörja rekrytering. Och vi kommer troligen, Mikael, rätta mig om jag har fel, att skicka ut någon typ av inbjudan till SRFs medlemmar. Precis som det gick ut en inbjudan till de här två kvällarna som vi nu har haft.
Ja, precis.
Mm. Och vi kommer att sätta då ett anmälningsstopp, ett visst datum. För sen gör vi som vi brukar, att vi pratar med våra kontaktinstruktörer i varje distrikt och sen får man slåss om platserna. Och som jag sa innan så där vi har lite vita fläckar geografiskt, där vill vi såklart ha påfyllning. Det brukar vi komma väl överens om och det kommer att resultera då i att 12 personer kommer att antas till den här veckolånga utbildningen. Och då är det viktigt att man vet att man kan både ekonomiskt och tidsmässigt, för som jag sa så får vi tyvärr inte betala ut någon förlorad arbetsförtjänst.
Och jag är bara lite nyfiken, det gör det sen. Vilka ställen är det vita fläckar?
Största behovet har vi, om jag ska generalisera det. Så allra störst behov har vi i Jämtland och i Jönköpings län. Det är de två länen som har allra minst instruktörer. I Jönköpings hela län finns det bara två.
Du pratar om synskadade nu?
Nej, jag pratar om alla våra instruktörer. För ni som blir instruktörer, ni blir det tillsammans med alla de andra 220 eller vad vi är. Vi tittar inte på om man är synskadad eller hörselskadad eller tillhör reumatikerna, utan vi är utbildade i samma koncept och vi har samma mål att utbilda allmänheten. Så det är generellt att det saknas instruktörer, främst i Jämtland och i Jönköping. Vi har inte jättemånga på Gotland heller. Så det, men
i Norrbotten?
Ja, det är ju så långa avstånd så det har blivit lite påfyllning där uppe, men det finns alltid plats för fler. Det är ju så långa sträckor.
Mm, det är det jag menar. Mm.
Jag tror vi fick 3 stycken från Boden förra året.
Och jag som bor i Boden.
Ja, det där ja. Det ser lite olika ut, men det finns behov lite överallt.
Jenny har en fråga här. Om det nu är så här att man inte får plats på den här kursen, skulle jag kunna gå en vanlig kurs liksom, som inte är riktad till just för synskadade?
Det är ju en kurs om året kan man säga. I år är den redan nu i maj, så den är fulltecknad. Men det är ju absolut möjligt.
Så de här fortbildningarna som man går sen, de är ju inte anpassade eller bara direkt för vår målgrupp eller så. Inte de jag har gått i alla fall. Sen har det ju funnits det också. Men alltså där SRF har haft eget. Men det är egentligen lika mycket fokus på att vi som instruktörer ska träffas och utbyta erfarenheter. Alltså med den vanliga fortbildningen går man ju som vanligt. Alltså.
Så, ja men hörni, jag tror att ni har fått en liten inblick i vad som krävs och hur det är att vara instruktör. Eller hur? Och så hoppas jag att några av oss träffas då under vecka 37 på Rosersberg. Men innan det så har vi ett litet jobb att göra här med att få ut själva inbjudan och ta emot alla ansökningar. Och till slut så ska vi få fram 12, höll jag på att säga finalister, men 12 blivande instruktörer ja, till hösten. Mm. Mikael, jag lämnar över till dig igen.
Jättebra, tusen tack. Jag vill först och tacka för 2 intressanta kvällar. Då. Det var väldigt intressant både i förra måndagen och den här måndagen. Så det vill jag tacka för först och tacka för alla medlemmar som har varit intresserade och varit med och lyssnat. Jättebra, tusen tack för ikväll och ha en fortsatt trevlig kväll.